Makrorådet från Dagens Industri.
Välkomna till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig i studion idag har jag för första gången den här hösten faktiskt Anna Hammer, investeringschef på Länsförsäkringar, och Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Kul att äntligen ha er i studion igen. Ni var nästan lite förvirrade när ni kom här. Det var så länge sedan.
Exakt, ja. Hur gör man?
Ja, hur gör man? Det återstår väl att se.
Höll på att titta hit.
Ja, härligt. Innan vi går igenom dagens agenda ska jag bara säga att det är förmiddagen onsdag den 8 november när vi spelar in, så att ni som lyssnar vet vad vi vet som pratar. Idag ska vi prata igenom den senaste tidens stora marknadshändelserna. Händelse heter det. De stora centralbankerna har ju äntligen nått räntetoppen. Väl är kanske bäst att lägga till där. Man har ju trott det ibland förut, men nu är det väl ändå så. Och då blir ju frågan genast, när kommer då de första sänkningarna? Svar om bara några minuter. Vi ska också titta på vad man skulle kunna kalla Riksbankens tekniska förehavanden. Hoppas ingen somnade där. Bakom den beskrivningen döljer sig en av de snabbaste balansräkningsbantningarna i centralbanksvärlden. Och hittills ganska så aggressiva kronköp. Det senare handlar ju om att valutasäkra valutareserven. I alla fall innebär båda de här en form av penningpolitisk åtstramning utöver den som kom från räntehöjningarna. Vilka är effekterna hittills? Där, Olof, ska du få prata lite om marknadens funktionssätt också, som jag vet att du ägnar en del uppmärksamhet. Vi kom ju en ny enkät på temat alldeles nyligen. Och sen i andra halvan blir det spaningar, och på slutet veckans viktigaste. Och en spaning i alla fall där handlar om konstigheter på råvarumarknaden. Olja och guld uppför sig inte som de bör. Och så ska du återkoppla, Anna, till en vårspaning och knyta ihop säcken, har du lovat. Det ser jag fram emot.
Ja,
och så förstås veckans viktigaste på slutet. Men vi börjar med det som då har hänt och som har fått stor effekt på de flesta marknader egentligen. Sen både ECB och Federal Reserve kom med en typ av besked som har tolkats som att nu är de äntligen i mål och kommer inte att behöva höja något mer. Om vi, Anna, stannar vid det där vället som jag lade till, för visst är det så?
Ja. Ibland måste man ju svara kort.
Ja.
Så att det finns ju alltid en massa om och men. Men huvudspåret är ju ja. Det är ju lite intressanta saker i gången då. Både den här långräntenedgången som ju har varit väldigt tydlig i USA. Och det är väl i sig inte kanske så konstigt tajmingen på den. Alltså det kan man ju tänka sig att långräntan också toppar i närhet av den, liksom, när det blir klart. Nu var ju då senaste höjningen då i september. Men ändå när det blir klart att ja, men vi har nog toppat på korträntan. Men det har ju varit en ganska kraftig rörelse. Och Fed har ju använt den här rörelsen upp innan som en del av liksom historien om att det stramar också åt att långräntorna har stigit.
Ja, det var ju ett skäl till att de sa att nu är vi nog klara. Ja.
Så att med tanke på att det har hänt en hel del på nedsidan nu då, så får vi se hur de formulerar sig framåt kring det. Det skulle kunna vara en riskbild kring att om liksom långräntorna trillar ner för mycket, så kanske de inte känner sig riktigt lika nöjda som de har gjort hittills då. Men på det stora hela så är det ju så att inflationen är ju tydligt på väg ner. Det finns ju en massa positiva tecken kring det. Arbetsmarknaden, det är ju alltid lika konstigt när man säger att det är positivt att man äntligen ser en vändpunkt i att den ser svagare ut.
För ja, äntligen stiger arbetslösheten.
Exakt.
Ja,
det är en konstig formulering, men vi har ju ändå väntat för att vi vill inte att den ska fortsätta vara så stark med tanke på inflationsutsikterna då. Men sen finns det ju en massa andra riskmoln kring Israel och Gaza-konflikten. Oljepriser, nu ska vi prata om det. Priser, det blir plural, men ja, det finns ju i och för sig plural. men ändå. Finns en riskbild därifrån också såklart med möjliga inflationschocker. Men på totalen så tycker jag nog ändå att bedömningen är att ja, de har höjt klart.
Ja, Olof, delar du den bilden?
Ja, det måste jag göra. Och med tillägget då att det har ju skiftat här för några månader sedan. Då var ju den stora frågan hur högt kommer styrräntorna att bli? Där är inte diskussioner längre, utan kanske till viss del då för Sverige idag. Men utan den stora frågan idag är ju istället när kommer man att börja sänka? Och det tror jag liksom, det får vi nog vänta på det svaret.
Jag lovade ju att ni skulle, att det skulle komma.
Ja, exakt, det kommer. Svar.
Ja, men man kan ju titta på vad marknaden tror. Det ja. Kanske blir nästa fråga och så vidare då. Men man kan ju notera då att man förut pratade om hur högt ska räntorna gå. Den diskussionen är mer eller mindre död. Och idag är den stora frågan, när kommer så att säga styrräntorna börja gå ner i tiden? Det tycker jag liksom har varit en väldigt omslag så att säga. Och det blir väl då en implicit svar på din fråga att ja, vi är nog ganska nära räntetoppen nu generellt, framförallt för de stora centralbankerna.
Ja, och tittar man på den här marknadsprissättningen så, nu har jag inte kollat idag ska jag vara ärlig och säga, men för nästa år 4 sänkningar från Fed, 1 procentenhet, 100 räntepunkter exempelvis, och något lite mindre från ECB, 75 tror jag. Det är ju ändå ganska rejäla kliv ner, och med start någon gång beroende på vilken centralbank man tittar på, men under andra kvartalet ungefär. Är det din gissning också? Vi får väl ändå kalla det för gissningar, Anna, även om jag har utlovat svar.
Ja, nej, men det känns ändå skönt att säga att det är gissningar, men förhoppningsvis ändå med någon typ av input i gissningen.
Ja, ja, det hoppas vi.
Ja, men ja, men det är ju det som är intressant nu, som Olof var inne på. När kommer sänkningarna och snabbt kommer de gå? Och det ser väl lite olika ut tycker jag för olika ekonomier då, självklart med vad riskbilden finns. Kanske att man kan tycka att inprisningen är lite tidig. Nu, det känns som att jag tänker ungefär samtidigt som jag pratar nu, men jag försöker liksom formulera mig
precis vad du menar. Ja.
Kring helheten här. Men möjligen att jag kan tycka att Q2 är tidigt. Q3, H2 liksom generellt känns mer rimligt.
Och H2 jag betyder andra halvåret, ja, på finansspråk.
Ja, ja, känns mer rimligt att det kommer att ske. Så kanske att inprisningen tycker jag ser lite tidig ut. Och kanske möjligen också lite snabb ut för USA, givet att man tänker att ekonomin har accelererat på senare tid och ser väldigt stark ut. Visserligen är den på väg att försvagas, det har vi i och för sig sagt ett tag, så det är fortfarande en prognos, inte någonting som vi egentligen ser konkret i data, även om det finns såklart små svaghetstecken här och var. Och man tänker att det finns en risk, och om saker börjar puttra så kan det ju gå fort, det är ju alltid så liksom, att det är sällan den här fina linjära trenden som bara långsamt utvecklar sig. Men möjligen att man kan tänka sig att det är lite snabb inprisning på Fed kanske, kontra om vi tänker på Riksbanken, tycker jag. Så den relativa bilden där talar för att liksom, kanske lite senare sänkningar, kanske lite långsammare sänkningar på Fed, möjligen åt andra hållet på Sverige, inte tidigare sänkningar, men att där skulle man kunna tänka sig att det borde gå ännu snabbare kanske än vad marknaden tror just nu. Ja.
Olof, tror du också att andra kvartalet är lite för tidigt om vi pratar ECB och Fed nu, de stora bjässarna?
Ja, det tror jag faktiskt. Och jag vill också peka på det faktum att centralbankerna generellt har ju pratat länge om higher for longer. Och tittar man på vad centralbankerna säger och vad de flesta prognosmakare då gör för prognoser, oavsett om det gäller Fed, ECB eller för den delen Riksbanken, så prognosmakare utanför riksbanksvärlden, de tycks ha en uppfattning om att man sänker snarare eller förr, medan centralbankerna själva då menar på att de kommer hålla styrräntan hög under en längre period, inte minst gäller det Riksbanken då, som om jag kommer ihåg rätt har en styrränta runt eller strax över 4% hela vägen in i 2026. Och där ligger ingen prognosmakare i övrigt vad jag har sett då. Så att, och även Flodén som var ute igår och pratade itererade ju det här att Vi ska hålla styrräntan högre under lång tid.
Exakt. Och jag menar, det där är ju självklart. Det är ju en del av deras penningpolitik nu, att de säger just det. För det vore ju liksom att... Det är nästan så att om man säger tydligt att man ska sänka, då kan man ju typ lika bra sänka nu. Alltså du vill ju inte ha den stimulativa effekten just nu, utan de vill ju säkerställa att de känner sig väldigt trygga med den här inflationsnedgången. Och jag menar, för Riksbankens del så kan jag inte tänka mig att de gör det riktigt än. Inflationen i just Sverige har ju överraskat på uppsidan och har inte känts liksom riktigt lika stabil i sin nedgång, om man säger så, som om vi blickar till USA och Europa i övrigt. Så att jag tänker att det är lite hårt att säga att vi inte behöver bry oss om att de säger så. För det är klart att vi behöver göra det. Men det ser jag som enbart en del av den liksom kommunikativa strategin. Det är en del av penningpolitiken.
Det är väl lite som en styrelse som alltid har förtroende för vd, eller en fotbollsklubb som alltid har förtroende för tränaren fram till den dagen de
inte har det. Precis.
Och då så får man sparken eller sänker räntan.
Det är klart att den diskussionen här är för lång. Det är ju det har varit under lång tid. Men den kommer ju också upp nu när räntorna är högre än vad de har varit på väldigt länge. Och alla kastar ut bedömningar om att lågränteläget, det finns inte längre och så vidare. Jag tror att man ska kanske ha lite is i magen där. Att, nej, men det kanske blir ganska normalt ändå att man sänker efter ett visst tag. Och det kommer behövas. Jag tror att det är lite mer av en normal konjunktur ändå vi ser där.
Ja. Okej, men sammanfattningsvis då. Ja, de stora har nått toppen. Vad gäller vår egen då, Riksbanken, är det ju lite 50-50-läge ifall det blir en till höjning här senare i månaden. Men att det är lite väl aggressivt prisat då med sänkningar redan under andra kvartalet. Kanske framåt hösten snarare, från om vi pratar ECB och Fed.
Yes.
Ja, bra.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Vi ska fortsätta att prata om Riksbanken, men inte med just räntan i huvudfokus, utan de andra sakerna som vår centralbank har för sig. Olof, är ju bantningen av balansräkningen. Det är ju det som brukar kallas för QT på finansmarknadsgång, motsatsen till det här QE då, när man köpte stora mängder värdepapper. Och Riksbanken krymper faktiskt sin balansräkning snabbare än de flesta andra. Om vi börjar i den delen, vi ska prata om det här med valutasäkringen också, men om vi börjar där så ett syfte med att sälja statspapper var ju att få en bättre fungerande räntemarknad. Det skulle bli lättare att köpa och sälja. Likviditeten skulle bli bättre. Och i förlängningen har det också funnits en förhoppning om att det här skulle locka tillbaka lite utländska konton och kanske få lite positiv kroneffekt om det blev lättare att handla med svenska räntepapper. En enkät som Riksbanken gör en gång i halvåret visade faktiskt att marknadsaktörerna uppfattar att marknaden nu fungerar bättre. Efter att ha liksom sett väldigt dystert på det ganska länge, så verkar det vara just en bättre likviditet och sånt. Du rör ju sällan långt från ett handlargolv, vet jag. Är det din bild också att det funkar bättre nu?
Ja, det får man säga. Jag skulle säga att marknaden mår bättre, men inte bra. Alltså att det går åt rätt håll, det är inget snack om det. Och vi ser också på utlänningarnas innehav då, framförallt om vi tittar på säkerställda obligationer, bostadsobligationer, men även statsobligationer, att det här, de här innehaven ökar nu. Så att det har vänt. Huruvida det då får effekter på kronan vill jag låta vara osagt. Jag hade ändå en massa utländska kunder som handlade obligationer under väldigt många år. Och min uppfattning var ju att de så att säga tog ränterisken, och det ligger på någon annan att ta valutarisken. Så det ska man inte ta för givet. Sen är det också så att nivån på de svenska obligationsräntorna, 10-åringen till exempel, är inte förfärande hög. Den ligger på ungefär 2,80 när vi har en styrränta på 4 som kanske blir 4,25. Så att utifrån det perspektivet så tycker jag väl inte att det är väldigt lockande. Det är ju en amerikansk statsobligation, även om den handlar runt 4,50 idag. Kanske lite roligare idag. Men icke förty, vi ser att innehaven ökar. Och för utlänningarnas del, framförallt på säkerställda då, och där kom vändningen mycket tidigare, och den marknaden bedöms ju också vara mer likvid, helt enkelt för att den är större. Vad det gäller åtstramningseffekterna dock så är jag liksom tveksam, dels för att de långa räntorna inte har gått upp så väldigt mycket. Det har nog en, i den mån det har en åtstramande effekt, så är det rimligtvis på hos företagen i så fall, som har förfall i företagsobligationer och nu kanske får låna upp sig på betydligt högre nivåer. Men tittar man på svenska hushåll så har ju 90% räntebindningstider som är 2 år eller kortare. Nästan 70% ligger med helt rörliga räntor. Och vad som då, liksom, hur de påverkas av långräntorna, det skulle jag vilja säga är ganska begränsat just nu. Utan det är styrräntan som slår liksom mot hushållen i till stora delen.
Ja. Ja, så är det ju. Anna, vad säger du? Det här är ju svårt att översätta, men det här är ju framförallt i när centralbanken höll på med att försöka få upp inflationen, så var det här verkligen ett tag nästan det viktigare verktyget, för att räntan liksom kunde man inte göra så mycket mer med. Nu pratas det inte så mycket om det här, men att Riksbanken ändå är så pass aggressiv med balansräkningen. De ligger själva ganska lågt med det också, vill inte snacka så mycket om. De återkommer hela tiden till att styrräntan är verktyget.
Ja. Och det är bra, tänker jag. Alltså det är väl jättebra att vi får den här bantningen nu. Att det också funkar att göra det lite i skymundan. Vi kommer väl ihåg när den amerikanska centralbanken för ett visst antal år sedan skulle försöka sig på liknande reptrick, såklart i en annan liksom marknadsmiljö och ekonomisk miljö. Men det gick inte jättebra. Och man vill ju inte tänka sig att vi ska sitta på de här balansräkningarna hur länge som helst, utan... Vi har ju också fått besked från Thedéen, tycker jag, att det här, han gillar inte den här typen av åtgärder om det inte är för att det är någon typ av kris man behöver avvärja. Inte liksom i penningpolitiskt syfte, utan utifrån att få de finansiella marknaderna att fungera, då kan man tänka sig det här. Men så är man optimist då, som jag ändå
brukar vara.
Har en tendens att vara. Så tänker jag att det här liksom kanske ändå är den bästa av världen. Vi lyckas få ner den här balansräkningen ganska tydligt. Om man tittar på prognoserna, och om allting sker bara utifrån det de har sagt nu, så ser det väl ut som att den är väldigt, väldigt liten vid 2026. Och att det liksom
ungefär samma storlek som 2015, när ju köpen började på allvar, enligt dem. Precis, om det fortsätter den här takten vi ser nu.
Ja. Och det vore bra, tänker jag, att vi då har vi hunnit liksom skölja ur lite effekterna, de här excesserna vi har haft av väldigt låga räntor. Vi har förmodligen haft en ganska dyster ekonomisk situation ett tag, men kanske kommer ut på andra sidan och har en mer normal penningpolitik som vi kan bedriva och bara ta till de här åtgärderna när de, som sagt, absolut behövs, utifrån lite andra perspektiv än enbart liksom inflationspolitiken.
Olof, du vill in?
Ja, nej, men man kan ju tycka då att Riksbanken gör det här snabbare än andra. Men jag menar, så länge marknadseffekterna är så pass begränsade som de trots allt är, så liksom öka på ännu mer.
Varför inte?
Ja, det kan det man absolut tänka sig. Eller så liksom ska man inte väcka någon reaktion där. Alltså, jag vet inte. Det kanske är snabbt nog. Men oavsett, positivt verkar vi hålla med om att man får ner den här balansräkningen.
Kan vi säga,
och får inte marknaden att fungera bättre. Man kan väl också tänka sig att det kanske blir ett lite större utbud av statsobligationer när vi blickar fram lite grann med investeringar vi behöver göra och så vidare, och får en ännu mer välfungerande marknad. Ni hör vad positiv jag är nu.
Min poäng är ju att om det nu är en efterfrågan på obligationer som har varit under några veckor här, alltså liksom,
jag vet, du vill
läget,
att de bara ska liksom,
vara lite mer liksom pragmatisk.
Var lite flexibel.
Det kommer ju om inte annat lite när Riksbanken ska få ett kapitaltillskott från riksdagen. Det kommer ju behöva lånas upp av Riksgälden, som väl ser ut att bli ungefär 80 miljarder extra. Ja. Så då får vi lite mer utbud. Men det funkar bra. Så den andra delen av den här frågan då, som ju handlar om säkringen av valutareserven, som ju i praktiken innebär kronköp. De redovisas ju med 2 veckors fördröjning vad Riksbanken har gjort. Och hittills, Olof, så har det ju varit... De har dragit åt det lite mer aggressiva hållet. De har ju sagt att det här ska ta 4 till 6 månader. I takten de håller nu så är det väl snarast lite under 4 månader, om den liksom, ja, de kommer väl sakta ner då, får man tro. Men hur har det här funkat, tycker du? Vi fick ju en liten positiv effekt på kronan i bemärkelsen att den stärktes till en början, sen har den gått tillbaka lite.
Ja, den första frågan måste ställa sig, vad är syftet egentligen? Är det att ta hem vinst på valutareserven som man sa?
Det är den officiella beskrivningen i alla fall, ja.
Ja, och den kan man ju köpa om man vill. Eller är det också då en förhoppning om att de här köpen också då ska leda till en starkare krona? Det fick vi ju se första veckan. Men sen har det ju varit väldigt begränsad påverkan skulle jag vilja säga. En euro kostade väl runt 11,70 minuterna innan jag gick in i det här rummet, och det är ju ingen jättestark nivå. Vi var faktiskt nere under 11,50 den här första veckan då, men då var det ett gäng fastighetsaffärer och sånt där som spelade in också. Om så att säga man nu vill dra hem vinster, då är det väl bra att kronan ligger på den här nivån. Om man hade räknat med att kronan skulle förstärkas i någon nämnvärd omfattning, så är beloppet inte tillräckligt stort. Jag menar, kronan omsätter 400 miljarder om dagen. Här pratar vi om 100 miljarder på 4-6 månader. Alltså det, enligt valutahandlare så är inte detta en tillräckligt stor volym. Och dessutom det är så pass transparent, va? Så att det, marknaden blir inte överraskad på något sätt. Så att... Så som det genomförs så hoppas jag och tror att det här är ett sätt just att ta hem lite vinster. Vilket kan då behövas med tanke på att man behöver 80 miljarder för andra sämre affärer på obligationsmarknaden. Och hade det varit en intervention, en förtäckt sådan, ja, då hade man kunnat göra det på ett bättre sätt. Men det har jag förut luftat i den här kanalen.
Ja. Ja, det har du. Ja, nej, men de har ju varit tydliga med att inte ha något penningpolitiskt syfte, inte syfta till att stärka kronan, utan just att hantera risken i valutareserven. Anna, har du något att säga om de här volymerna som har varit hittills? Att
jag nej, men det är ju som Olof säger, de är ju för små för att ha liksom en materiell effekt. Men jag tänker mig liksom signalpolitiken då, de är ju tydliga när de säger att de vill ta vinst på det här för att kronan är orimligt svag. Vi tror inte på den här svaga kronan. Det är väl på något vis ändå att man sätter lite action bakom det man säger också, inte bara pratar. Jag kan tänka mig att vi har inte fått någon större förstärkning, även om det kanske var en liten rörelse där i början. Har vi kanske möjligen fått ett liksom golv, alltså, eller hur man nu ska säga, tak, eller vad man nu ska säga i valutasammanhang.
Att den inte ska över 12 mot euron,
ja,
kanske man
Nej, men kan möjligen säga. Att man liksom ändå har bromsat någon utveckling där, för att vi får väl också komma ihåg att marknaderna de senaste veckorna har i och för sig varit åt alla möjliga håll, men med tanke på kriget så har det ju varit en generellt såklart också orolig period när ju kronan inte brukar må som allra bäst. Så att det viktigaste för penningpolitiken är ju att säkerställa att det inte liksom fortsätter vara botten ur vad det gäller valutan, alltså förändringstakten framåt och så vidare. Så att man, det kan man väl ändå vara till viss del lite positiv kring. Jag tror att det är andra saker som behövs för att vi liksom ska se en uppenbar vändning i kronan.
Ja. Och de sakerna är ju det vi var inne på i början. Att de stora centralbankerna börjar sänka, risk att det inte kommer tillbaka.
Ja, men jag tänker också kanske lite inhemska situationer. Jag är en av dem som tror att kanske om vi de facto kommer med i NATO, inte bara får höra att ja, det ska ske och så vidare. Jag tror att det skulle kunna vara en del av en lättnad för den svenska situationen. Jag tror att vi behöver få lite mer information som är lite tydlig på marknaden kring fastighetssektorn. Jag tror att vi behöver liksom närma oss den här vändpunkten för Riksbanken också. Att ja, de har ju klart vilka effekter blir det på konjunkturen. När kan vi i tiden se en konjunkturvändning i Sverige? Eftersom jag tror att det kommer bli en mer dyster situation här än på många andra håll. Så att jag tror att det behövs en liksom palett där med information som behöver bli lite tydligare innan vi kan se en tydligare vändning.
Olof, snabbt här. Så
jag håller
på spaningarna.
Sverigebilden utomlands är ganska rutten på många olika plan. Vi vet, jag såg de siffror att 400 miljarder hade lämnat den svenska börsen till exempel och så vidare. Ska man få tillbaka utländska investeringar i Sverige så måste liksom generellt Sverigebilden bli bättre utomlands på många olika plan.
Ja. Nu kastar vi oss över den första spaningen. Anna, du återkommer till tankar du tidigare har luftat om tjänsteinflationen. Den trögaste delen av inflationen kan man väl säga.
Ja, men exakt. Det kanske ska vara lite dyster här nu då, ett tag ändå. För att liksom balansera.
Ser du går?
Ja, exakt. Ja, du utmanar mig. Nej, men jag tänker ändå att... För jag tror att jag spanade kring det här någon gång precis strax innan sommaren. Ja. Pratade tjänsteinflation. Och det är ju fantastiskt att det fortfarande är så intressant. Jag tycker inte att det har blivit... Liksom liksom superklart än så länge vart vi är på väg. Och det övriga ser ju ganska positivt ut i inflationstermer. Men det finns ju den här underliggande risken. Och framförallt kanske för Sverige, om man liksom delar in det, så är det kanske Sverige har en risk, Europa lite mitt emellan, USA just nu konstigt nog minst risk för det här. Och det är det jag tycker är lite intressant. I USA så är det ju uppenbart att inflationen har kommit ner tydligt. Kärninflationen då, om man ändå ska liksom använda den som något mått, så är den på 4%. Tar du bort hyreskomponenten är den nere på 2% nu. Det ser ju liksom generellt sett bra ut, får man ju säga. Och tittar man på just hyreskomponenten så liksom går ju den att räkna på ett lite...
Ja, det släpar i den officiella. Den släpar, de mer aktuella att, beräkningarna visar ju att...
Kanske är nere på 2 kring årsskiftet och kommer falla ner ännu mer då. Så att det ser ju liksom positivt ut. Och den här inflationsutvecklingen i kombination med den här så otroligt starka ekonomin som vi har sett, där ju Q3 överraskade jättemycket på uppsidan. Och arbetsmarknaden har ju också överraskat på uppsidan. Så att generellt sett så USA tycker jag... känns mer betryggande utifrån det här perspektivet. I Europa så har vi en tjänsteinflation och en kärninflation som är på ungefär samma nivåer. Nu generaliserar jag väldigt. Det är ju en skillnad där i decimaler och så vidare, så att ingen blir upprörd. Men om vi ska ta de breda penseldragen. Men där var liksom tjänsteinflationen inte lika hög heller. Den toppade inte lika högt. Och det är alltid så med eurozonen att man får ju liksom lite av en utjämningseffekt där. Så att vi ser ju liksom inte samma tydliga nedgång där, även om nivåerna kanske kan tyckas vara okej då, om vi jämför med USA också. Det finns länder i Europa där tjänsteinflationen fortfarande ser ut att vara lite av ett bekymmer. Så att jag tycker att där är det kanske än så länge fortfarande inte självklart att vi kan liksom ropa faran över. Och kopplar vi det då till förväntansbilden på ECB till exempel i relation till Fed, så tycker jag att då finns det ett större frågetecken kring förväntansbilden på ECB ändå. Men kommer vi till Sverige så är det ju så att liksom tjänsteinflationen här, den ser ju inte tillräckligt bra ut än. Den är för hög, den överraskar på uppsidan. Och då kommer vi till den här, du var inne på att det är 50-50 för en höjning för Riksbanken här nu i november, är väl månaden ändå.
Ja, det är det.
Vi befinner oss i, ja. Och det är där riskbilden finns. Att är det här ett för stort frågetecken fortfarande? Trots att vi nu ser att arbetsmarknaden försvagas, kanske det vi har väntat på, men då är det alltid så att när det väl börjar så går det kanske lite snabbare. Vad vågar Riksbanken göra här? Jag tycker att det är fortfarande ett orosmoln kring tjänsteinflationen trots allt. Så att jag tror att det är en sak man behöver hålla spaning på fortsatt helt enkelt. Och det intressanta i det här också är ju att vi har ju trots allt verkligen hållit igen våran löneutveckling.
Som ju är en jätteviktig,
som man tycker skulle kunna vara en väldigt viktig komponent just för den. Och jämfört med många andra länder, både såklart i USA där man i och för sig då ser att det är på väg ner tydligt nu och det är en del av bilden av att det ser bättre ut, men de har ju varit på betydligt högre nivåer. I Europa, i alla fall vissa länder, där har ju liksom lönetakten dragit iväg rejält. Och så sitter vi här med den här problemet i Sverige ändå. Och då blir det ju lätt att tänka att kronan kanske en del av den komponenten och så vidare. Så att fortsatt stark uppmärksamhet kring tjänsteinflationen i Sverige tycker jag.
Inte minst Belgien kan man jämföra med. Ett av få länder som har indexerade löner som följer inflationen. De hade negativ inflationstakt, deflation i september, tillsammans med Nederländerna.
Då blir det lönesänkningar nu då?
Då ställs ju saker och ting lite på ända kan man säga om man jämför med läroböckerna. Olof, ja. Någon kort tanke kring Annas oro över tjänsteinflationen innan du ska få kasta över mysterier på råvarumarknaden?
Jag har precis som Anna då lite svårt att förstå mig på den riktigt. Vi hade ju inte lika strikt nedstängning i Sverige som man hade i många andra länder, och därmed skulle man ju kunna tänka sig att det uppskjutna behovet av tjänstekonsumtion då inte skulle vara lika högt. Men nu verkar det ju vara som det har varit högre här än i andra länder. Så att jag får inte riktigt ihop det, med mindre än att konsumtionsmönstret har förändrats. Och det vet jag ingenting om, men lite tydligt på det.
Ja. Ja. Bra, då ska vi se. Får du ihop det när det gäller olje- och guldpriset?
Nej, det får
inte
jag
det heller.
Inte det heller. Och det är då min spaning.
Ja.
Och jag börjar med oljepriset då, som sista 2 veckorna här har fortsatt att falla faktiskt. Faktum är att oljepriset idag är på en lägre nivå än när Hamas då attackerade.
Lägsta på nästan 4 månader.
Ja, sen juli.
Ner 4% igår, 24 juli eller något liknande, ja.
Och ett fat olja kostar idag strax över $80 per fat. Vi hade $95 redan i somras, sen började, och man ska då veta om att både Saudi-Arabien och Ryssland har då dragit ner produktionen med någonstans runt 3 miljoner fat om dagen, med syfte då att få upp oljepriserna. Den där produktionsminskningen ligger kvar trots detta, och framförallt då med tanke på den här konflikten i Mellanöstern, som så att säga, hur den ska utvecklas är väl fortfarande väldigt osäkert, så verkar det inte som att det har bitit på oljepriserna, och jag tycker det är väldigt märkligt. Och det får mig att ställa frågan då, är det någon som vet någonting? Är man inte alls rädd för att den här konflikten geografiskt ska utvecklas och involvera kanske Iran eller andra sådana här? Jag har inget bra svar på det. Och när man läser oljeförståsigpåare då, så menar de på att ja, nu är det lägre exportsiffror från Kina som gjorde att oljepriset... Man hittar alltid någon förklaring. Men när man tittar liksom på utvecklingen, med tanke på det som sker i Mellanöstern, så är jag extremt förvånad att oljepriserna ligger kvar. Världsbanken var ute förra veckan och i ett av sina scenarier om den här krisen skulle utvecklas, så såg de ett oljepris på $150 per fat framför sig. Och oljepriserna går fortfarande ner. Så att min spaning är att det är väldigt märkligt, men jag har ingen bra förklaring till det. Och den andra spaningen är att guldet har uppfört sig lite likadant. Nu har vi kommit in i ett moment där det är risk på igen. Långräntorna går ner. Börsen har mått ganska bra sista veckan. Ja, det rimliga är väl då att guldet, som är en sån här tillflyktsort dit alla flyr när inget annat funkar, då ska väl det börja gå ner lite då? Nej, det ligger kvar samtidigt som börsen handlar bra och räntorna går ner. Det är också ett fel som inte stämmer. Nu vet vi att centralbanker, framförallt den kinesiska centralbanken, har köpt mycket guld i år. De kanske också håller på och valutasäkrar sin valutareserv, vad vet jag. Men jag får inte ihop det riktigt. Så att... Det är spännande, måste jag säga, men det gör ju också prognosarbetet lite besvärligare. Vem ska man lita på?
Ja, frågetecken lämnar vi det med. Kan du omvandla något av de utropstecknen?
Nej, kan du inte lita på, höll jag på att säga. Men alltså, jag håller med om att det är väldigt förvånande. Och det är väl intressant just det här att nu, eller intressant, och det är ord man verkligen får vara försiktig med när man pratar om just krig och den typen av hemska händelser som vi tyvärr har fått vänja oss vid, och liksom nu två år i rad med konflikter. Men det är ju verkligen så att det, när vi tittade på Ukraina, så hade de allra flesta fel på vilka ekonomiska konsekvenser det skulle få. Och nu försöker man kanske lägga karbonpapper lite grann på nästa kris, och då blir det inte samma heller. Så att det är lite så att vi är inne i en miljö där det bara kommer nya smällar hela tiden, och miljön förändras ju under tiden, vilket gör att det blir väldigt svårprognostiserat. Det är liksom inte en normal konjunktur och så får vi en chock, utan det är liksom chock på chock på chock på chock. Så att det är oerhört komplicerat.
Men en positiv tolkning skulle ju kunna vara då att man inte tror att det här ska utveckla sig regionalt och geografiskt. Så låt oss hoppas på att de som nu tror på det får rätt då.
Ja, ja, det är väl möjligen det, att i och med att det ändå har gått en månad nu och det har fortfarande inte blivit värre än det redan är, det är ju illa nog minst sagt. Mm. Så ju längre tiden går, så blir väl i alla fall risken inte större att det ska bli något större än det är. Ja, vi lämnar dem med den lite positiva tolkningen och kastar oss över dagens sista punkt, veckans viktigaste, Anna. Vad får vi inte missa i flödet den allra närmaste tiden?
Ja, då kan jag snabbt säga att det är svensk inflation på tisdag. Ja. Apropå det stora frågetecknet som vi precis pratade om, att de ECB och Fed är klara, är Riksbanken det? Frågetecken. Vi kanske får en del av svaret ändå på tisdag då med inflationen.
Stor del av svaret får vi, va?
Ja, det beror kanske på vad som händer.
Ja, såklart.
men absolut. Ja. Lite mer information får vi,
onekligen. Okay. Ja, vi nöjer oss med det. Ja.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Och Och då stänger vi butiken för idag. Tack Anna, tack Olof och tack alla som har lyssnat. Vi hörs igen om 2 veckor. Ta hand om er så länge. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Du har hört Makrorådet från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Lyssna gärna på DI's andra poddar. Digitalpodden, Analyspodden, Morgonkoll. Finns där poddar finns. Tack för att du lyssnade.